Det stämmer, det här alltså i bottenvåningen av stadshuset mitt in i stan, det vackra gula huset. Och här finns vackra färger. Det är två avdelningar på den här utställningen. Utopia kan man säga, för det första en med abstrakta geometriska formen och sen en som är lite mer, kan man säga, uppsluppen. Inte nödvändigtvis glad har jag förstått, det finns mycket allvar där bakom också, men där är det tuschteckningar och så vidare. Det är Annika Bergvik Forsander som ställer ut. Hej Annika.
Hejsan, hejsan.
Ja, Utopia, för det första ganska storvulet namn på en utställning, en utopi.
Ja, jag ångrar lite namnet. Det var lite pretentiöst. Ja. Jo, nej men alltså Utopia, det handlar ju mer om ett drömtillstånd. Det är ju liksom det jag vill komma åt. En sorts illusion. Den där drömvärlden som alla tror är uppnåelig, men den finns ju inte.
Mm. Och då, det är en jubileumsutställning för dig, berättar du här just.
Mm, ja, faktiskt. Det har nu gått 25 år sedan jag blev färdig. Och då min klass, så vi ställde ut våra slutarbeten här på konsthallen. Så det har gått 25 år sedan. Mm.
Och färdig, du är hemma från Malax berättade du, men du studerade alltså vid konstskolan i Nykarleby. Och det var därifrån du blev färdig.
Ja, det stämmer.
Okej. Och du har studerat vidare också, konstpedagogik och rektor i Karleby och så vidare.
Ja, jo, precis. Och nu studerar jag också konstvetenskap vid Uppsala universitet. Det gör jag lite på distans och sådär, men... Men jag är så otroligt nyfiken människa, jag måste hela tiden vidare och intresserad. Det finns så mycket spännande här i världen. Så det, ja.
Det är liksom. Mm. Och en hel del utställningar har du också hunnit med genom åren?
Oh ja. Jo, nu måste det vara en 50-60 åtminstone. Mm.
Är det som är drivkraften att få visa upp vad du har målat? Eller målar du för din egen skull främst? Eller vem lägger du i första rummet?
Jag lägger nog mig själv i främsta rummet. Okay. Alltså jag tycker det är helt underbart att vara konstnär och jobba i ateljén. Mm. Sen klart det är också väldigt intressant att träffa en publik och ställa ut och se hur ens produktion hänger ihop och få liksom en annan mening då när den är i ett offentligt utrymme. Men det är nog för mig själv jag jobbar hela tiden. Att jag vill överraska mig själv och hitta någonting nytt och få ordning på världen. Få struktur på världen.
Så det. Hör du, här kommer en naturlig ingång på den här ena delen av utställningen. The Comfort of Geometry, alltså geometrins tröst. Och här är det ordning och reda någorlunda. Det är abstrakta geometriska mönster. Raka linjer, men gjorda på frihand.
Ja. Jo, så där vid en första anblick så ser det ju väldigt geometriskt och kanske nästan strikt ut. Men när man går närmare så ser man ju att det här är väldigt skeva linjer. Och inga linjer är riktigt raka. Alltså det finns ingen sån här matematisk liksom, ja, struktur. Det är liksom ett uppror. Fast det ser ut som en geometrisk struktur. Men...
Ja. Hör du, var fick du idén till det här?
Idén till det här fick jag för att jag har jobbat länge med tecknande och var liksom väldigt sugen på att börja med jobba med stark färg igen och oljefärg. Och så råkade jag läsa om Ludwig Wittgenstein, den här filosofen, österrikaren. Och han var ju en väldigt märklig person, men han tyckte då bland annat att i sina svåra stunder, om han kände sig lite deppig och nere och sådär, så tyckte han att det hjälpte honom om han tänkte på geometri och matematik och liksom på det sättet fick som en struktur på tankarna i huvudet, fick känslolivet kanske dämpat, jag vet inte. Och liksom, det var som en tröst för honom då, att sitta och fundera på sån här matematiska formler och former och så vidare. Och det där tyckte jag var helt absurt. Att hur skulle det kunna vara tröstande?
Ja.
Så då kände jag, men det där är ju intressant. Att hur kan en människa tänka så där? Och då ville jag liksom försöka sätta mig in i hans tänkesätt också lite. Och då gjorde jag det på ett väldigt visuellt sätt. Och jag måste säga att nog gav det ju en struktur. Och det var lite tröstande kanske nog. Och det gav ju en stadga om man visste precis vad man skulle liksom fortsätta med. Så det gav en klar liksom väg framåt i arbete. Så det är en ganska så tydlig arbetsprocess. Men väldigt rolig också. Att det var jättekul att jobba med så här riktigt liksom basic färger och former. geometriska figurer och se vad man kan i dagens läge 2016 liksom skapa med dem. Mm.
Jag tänker lite på datorgrafik och pixlar. För själv är jag ju uppvuxen med datorer och jag älskar datorgrafik. De här rena linjerna och formerna.
Mm, ja, jo nej, jag tycker också det är fascinerande. Och det är ju vissa av de här verken, till exempel de här med salmiakrutorna här, så de heter terräng. Och de ser ju precis ut som det skulle kunna vara något sån här pixelerade landskap.
Det... Farmlandskap från amerikanska mellanvästern där de har enorma...
Precis.
Ytor.
Jo. Det är lite ditåt, ja. Ja, okay. Exakt.
Och så, när du nämner Wittgenstein, filosofen, så börjar jag tänka på såna här buddhistiska sandmålningar, mandalor, vet du, som man, eller inte målningar, utan man gör geometriska mönster med sand.
Ja.
Och det är ju då, det är en religiös rit att rita det, så det ger det väl också tröst på något sätt.
Exakt, och jag är ju väldigt intresserad av buddhistisk filosofi, jag läser mycket av det. Och jag har ställt ut de här, eller en del av dem, i Borgå konsthall i somras. Mm. Och där var det också flera som började prata om buddhistiskt, att det är speciellt den där kanske.
Precis, här det som strålar som strömmar ut från centrum av målningen i alla färger.
Ja, precis. Ja.
Okay. Och här, det är inte bara raka linjer, här är det koncentriska cirklar, eller ellipser om jag nu ska vara exakt.
Ja, precis. Ja, det är nästan som en... löpbana eller någonting. Mm. De heter track, alltså spår.
Okay.
Man springer runt. Men man kan ju också se det som en form. Två ögon eller någonting.
Jag kan tro att det var lite meditativt kanske att göra det här, för du berättade att färgen torkar enormt långsamt. Så till exempel det här som ser nu så det simpla ut, något som man målar ihop på en eftermiddag, så det tog längre.
Ja, det var en väldigt, väldigt långsam process, för att jag använde väldigt tjock färg för att vilja att den ska vara så där väldigt täckande och opak. Och då har jag gjort så att jag har dragit ett brett streck och så har jag väntat en vecka. Och så kommer jag att dra nästa breda streck efter en vecka. Så, men jag har ju som inte gjort en tavla i gången, utan jag har ju haft många på gång förstås. Men att det har ju varit en till exempel det där då, finsk sommar 1 och 2. Mm. Så det har ju tagit... kanske 3-4 månader innan de blev färdiga. Fast de också ser väldigt enkla ut.
Ja, finsk sommar. Varifrån kommer namnet, eller namnen överhuvudtaget på de här tavlorna? För de har visst alla namn.
Ja, de har nog alla namn. Namn och titlar är någonting som alltid har kommit helt naturligt för mig. Det kommer under arbetsprocessen bara. Plopp, säger det, och så har vi ett namn. Så att jag funderar som inte fram och jag försöker som inte illustrera någonting heller. Att jag skulle tänka att nu ska jag göra tältsemester. Och så gör jag en bild som ska se ut som tältsemester. Ja. Utan det bara kommer.
Men har jag eller någon annan åskådare, har vi behov av de här namnen överhuvudtaget? Försöker du styra in tankarna på något visst ämne eller... kan man bara liksom njuta av dem som sådana?
Jag tycker nog att bildkonst måste nog kunna fungera rent visuellt utan något stöd. Men att en titel, eller ibland kan det behövas något litet teoretiskt statement för vissa verk, så då ger det ju en annan nivå, en extra nivå till det. Ja. Men bildkonst måste ju fungera visuellt.
Jo.
Annars är det något no fel.
Tänk tillbaka på en så gammal stöd som Jackson Pollock. Han är väl bara nummer 20, nummer 8.
Jo, det var så där behändigt.
Fantasilöst.
Ja, han hade ett system. Ja. Eller ska man ju ha utan titel också.
Ja, precis. Ja. Utan titel nummer 51. Hej, ska vi gå in här nu då? Och här är det. Då går vi till något, så ska vi säga... simpelt som tusch, kan man alltså göra fin konst med tusch bara?
Ja, det tycker jag. Absolut. Tusch är ett fantastiskt material. Jag har använt flytande tusch och pensel.
Okay.
Och det är liksom, den har jättestarkt pigment, så den är väldigt rolig att jobba med faktiskt.
Mm. Namnet på den här serien här på väggen, vad var det nu igen?
Det var världens värsta sommarläger.
Är det självupplevt?
Nej, jag har faktiskt aldrig varit på ett sommarläger. Ah. Nej, nej.
Ah. Det är kanske några fördomar här.
Jag kanske ska vilja vara. Nej.
Men med det namnet försöker du här styra in oss på den här helheten. Här var det dryga 2 dussin teckningar.
35 ungefär.
Ah,
ja, det är det.
Huvudräkningen faller.
Jo, nej, det är en topp på väggen.
Okej. Okay. Där fick jag upprättelse.
Ja, exakt.
Men här är ansikten och detaljer. tärningar. Man spelar kanske jatsu i tältet och där är någon med regnkläder på. Typiskt finsk sommar där igen.
Jo, en usel hund där vid en brygga och här och gummistövlar. Ja, lite märkliga saker.
Ja, här har du sökt inspirationen, inte ute i naturen då, eller på någon självupplevt läger, utan du har bläddrat i en tidning.
Ja, inte vilken tidning som helst. Det här Birka-tidningen.
Just
det. Så jag har kollat på, den är ju sådär väldigt idyllisk och allting är ju perfekt och alla är glada och mätta och belåtna och det är liksom sådär. Så jag har använt mig av reklambilderna från den tidningen.
Ja, just det.
Att om jag använder en bild som förlaga till ett konstverk, så då måste det alltid vara en bild som på något sätt irriterar mig eller som jag tycker är ful eller på något sätt sådär.
Ja. Så du tar lite hämnd på de här bilderna genom att göra så här?
Nej, det är inte nog hämnd, men nu är det ju bra med trevliga bilder också. Men, men det får ju inte, det stämmer ju inte liksom. Det är ju en glansbildsvärld som målas upp i reklamens värld. Så.
Här i samma rum här i konsthallen så finns tre stycken collage och fanns det flera. Där var också ett. Vilka är dessa?
De här bilderna är ju lite sådär mystiska, nästan som någon sorts sagobilder kanske för vuxna. Väldigt mycket detaljer, en del ansikten och titlarna är ju här också. Det här är till exempel Snövit och hennes mamma.
Åh!
Där är mamma, där är Snövit.
Och vad är det nu med Snövit? Var det styvmodern som försökte förgifta henne eller...?
Det var ju det, ja. Det var ju det.
Ja. Så det här är en...
Jag tror hon har någon konstig gaffel. Någon pinne.
Ja, ja.
Okay. Så de ser så där lite glättiga ut och det liksom, de dansar över papperna, de här bilderna. Men de är lite så där svarta nog. Svart humor kan vi säga.
Ja. Kan vi gå över hit ännu och se, här fanns någon... En stor målning också. Nummer tre.
Ja, den här heter då Helvetesmålningen och den här är faktiskt gjord med akryl.
Mm-hmm.
Och jag tyckte det var så otroligt svårt. Den här är gjord då innan jag gjorde de här oljemålningarna. Otroligt svårt att få akrylen att fungera. Så jag höll på jättelänge med den här. Det är ett sorts märkligt hallucinatoriskt landskap. Och därför började den heta Helvetesmålningen.
Vad håller du på med? Ja, det är Helvetesmålningen.
Ja, nej, men det blev sådär. Där kom namnet naturligt.
Så det är inte en föreställande bild av någon vision av helvetet?
Nej, det är det inte. Det är det inte. Vi har det där med tillstånd här igen.
Okej, helt bra. Ja, hör du Annika Bergforsander, jag luntar din resumé. Det finns ett flertal offentliga samlingar också.
Det stämmer.
Ja, just så. Hur är det att, du jobbar ju som rektor nu, men att leva som konstnär i Finland, svensk Finland eller hur vi nu ska ta det nu för tiden, hur går det?
Alltså det har ändrat jättemycket för att på 90-talet var det nog ett helt annat klimat än vad det är nu. Dels har vi ju så otroligt många konstnärer att konstskolorna har spottat ut väldigt stora mängder. Och jag vet att alla konstnärer har det nog jättekämpigt.
Ja.
Många företag och banker och sånt som köpte tidigare så har liksom helt slutat.
Precis.
Och privatpersoner köper också mindre. Så att det är nog mycket, mycket kämpigt. Det är nog viktigt att stipendierna finns om det ska finnas någon kultur här i landet.
Varför är det viktigt att ni konstnärer finns då? Får hålla ett försvarstal här.
Ja, nej, men det är ju självklart.
Man måste ställa de självklara frågorna ibland.
Alltså, kultur och konst är ju otroligt viktigt. Det är ju liksom ofta i konsten som man reagerar på samhälle eller ser på fel eller någonting, pekar på nya tankesätt, nya idéer och sånt som sen kommer att bli väldigt viktigt. Även om man kanske i samtiden inte riktigt förstår det, men att också kommentera samhälle och på det sättet.
Det var konsten som höjer oss över djuren om man skulle vara så.
No, precis. Ja, men...
Gör oss till människor.
Jo.
Att vi har ett inre själsliv.
Exakt.
Okay.
Ja.
Spännande. Jag skulle rekommendera att man söker sig hit till Vasa konsthall och 29 januari är den öppen ända till så halvannan månad.
Jo, gott om tid.